Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har jag med mig Magnus Svensson, en av svensk innebandys allra bästa spelare genom tiderna. Han blev vald till världens bästa spelare 2008 och samma år så blev han även årets forward i SSL och årets spelare i svensk innebandy. Han har ju varit med och vunnit flera VM-guld och flera SM-guld. Och han har ju haft goda omdömet att faktiskt vara den som avgör vid flera tillfällen. Han har avgjort flera gånger i Globen. Magnus har ju varit med på många omslag på den tiden vi hade en fysisk tidning. Och varje gång var ju efter att han har avgjort en final i Stockholm i Globen. Vi pratar om vad han gör idag och om hans karriär och mycket annat. Men nu tycker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Magnus Svensson välkommen till det här avsnittet.
Tackar, tackar!
Du har haft fullt upp innan. Du har tagit din tredje spruta och spelat paddelmatch. Berätta.
Ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta. Det var ligaspel i paddeln. En fantastiskt dålig paddelmatch. Där jag och min kollega egentligen har ställt ut skorna från början. Och det fick vi sota lite för. Men vann ganska stabilt sen till slut. 3-0. Och sen raka vägen hem och duscha. Och sen raka vägen till att ta spruta nummer 3. Så att... det har varit en hektisk dag från lunch och fram till nu.
Mm. Ja, men det är starkt att du redan hunnit med tredje sprutan. Du är ju inte så gammal, eller?
Nej, alltså åldern börjar ju ta ut sin rätt på den här gubben också. Nu är man ju 38. Så att, jag satt faktiskt på lunchen i torsdags och så var det kollegan som sa att nu kunde man boka tider tidigare än vad man redan hade. Så att jag bokade torsdags och bokade om, ska jag säga. Jag hade 10 februari först, sen nu bokar jag om då till idag, så det var snabba ryck. Och det är ju lika bra att få det ur världen så fort som möjligt.
Mm. Hur är du som paddelspelare då?
Jag ska ju någonstans försöka stå för det offensiva spelet. Jag kan bara spela på vänster sida. Spelar på höger så är jag helt horribel. Är ju inte... om man får kalla det första generationens paddelspelare, utan jag började ju egentligen spela för 2 år sedan. Så jag ligger ju efter många av mina gamla lagkamrater så där, som har spelat här i Varberg. Och fick ju rådyng pisk av Kim och Eskelinen och Daniel Sveber här förra helgen, så att sen dess har man knappt velat spela paddel. Men det tar sig.
Ja. Jag spelar inte paddel, men hur fungerar seriespel? Spelar ni fast tid eller är det...
Ja, just nu har vi, man spelar en fast tid och sen är det en grupp helt enkelt. Och sen ettan och tvåan avancerar uppåt. Och jag har egentligen bara hoppat med, det var andra svängen jag var med nu. Så vi ligger, jag och min kollega ligger nu alldeles för dålig serie. Så att det är ju egentligen, vi vinner ju varenda match alldeles för lätt. Så att, men man måste börja någonstans. Vi har inte fått något bananskal så att vi får börja längst ner och grotta oss uppåt i seriesystemet.
Ja. Jag hade en önskan att spela in för en vecka sedan, men då hade du inte tid, för du sa att du behövde arbeta lite innan du skulle börja arbeta.
Ja, men det har ju varit lite klämdagar och sånt där. Och jag skulle ju komma igång för fullt då på måndagen och kände att för att inte måndag ska bli ett rent helvete så behövde jag beta av lite på söndagen. Och tyvärr så fick jobbet gå före där just den här gången, och det blev några timmar där och det hade jag gött av på måndag sen. Så att, men nu sitter vi här idag så det blev ju av ändå va?
Mm. Berätta, du jobbar inom bygghandeln.
Ja, jag sadlade om för drygt 2 år sedan nu och hamnade på Derome. Och de har ju många olika ben, men jag jobbar ju i bygghandeln nu då som platschef för byggfilialen i Varberg. En bransch som att jag hamnade där var en ren slump, men jag har tummen så här kan man säga, mitt i näven. Aldrig haft något intresse. Har ju fått ett större intresse nu självklart då i och med att jag jobbar med detta. Men hemma är det oftast pappa eller svärfar eller min svåger han är platschef på en byggfirma som har stått för byggnationen. Jag brukar stå och serva liksom med lite grillen och de här bitarna. Langa en bräda eller två kanske, men
Ja,
inte mycket
men
mer än så.
någonting har du väl gjort, eller?
Ja, alltså lite har jag gjort. Lägga trall, det är jag bra på. Men jag har nog mest varit den här som varit i bakgrunden och levererat till de som ska leverera, så att säga.
När man läser lite på sociala medier så har du gjort en kometkarriär.
Ja, och det har jag ju idrotten att tacka, tror jag i alla fall. Jag började som säljare precis när coronan drog igång egentligen för drygt 2 år sedan. Och sen fick jag frågan efter ett halvår ungefär om jag ville bli platschef för vår filial. Och de ville ändra ledarskapet helt enkelt. Och därav min idrottsbakgrund så tror jag att jag fick den här frågan. Och nu har jag varit ansvarig i ett år här och det har jag inte ångrat. Så att, och man drar ju nytta av det man själv har lärt sig från sin idrottskarriär i jobbet dagligen, skulle jag vilja påstå.
Ja, tittade ett gammalt nummer av innebandymagasinet och då berömde Peter Sjögren dig att du är en ganska rätt organiserad kille som håller tider och ja, ordning och reda. Så att lite talang för det har du, eller?
Ja, han vågar inte säga något annat just där och då skulle jag gissa. Men nej, men jag är vissa principer är jag vill ju att det ska följas liksom, sån är jag som person. Sen finns det ju alltid lite svängrum inom ramarna så att säga. Men just tiden som Sjögren nämnde här, tider vill jag följa. Och är det så att man inte kan komma tid så funkar jag själv, så kan man i alla fall meddela. Det är ju inte så att man bara kommer på att man blir sen, utan man har ju oftast det på känn att man kanske inte kommer i tid alla gånger.
Tänker allt du har jobbat med runt innebandyn och att du hamnar då som en nobody egentligen då. Det var lite skrämmande i början, eller första dagen tänker jag.
Ja, men samtidigt är det skönt, för jag gick ifrån en tjänst i innebandy till den här branschen då. Jag gick till en bransch som är väldigt sport. Det är mycket, mycket sporttermer och vi har VD:n på det med byggvaror, det är ju Johan Winroth. Han har vunnit SM-guld 98 med Varberg och han var även högt upp i Varbergs Boys. Han var uppe i A-laget, men han var uppe i, jag tror det var division 1 som högst då. Pratas väldigt mycket sporttermer i hur vi bygger våra organisationer, så att det tilltalade mig när jag började. Men det var som var skönt var att det är ju en fotbollsfilial så att säga. Innebandy, jag har några stycken som vet om det, men det pratas inte innebandy. Och det är därifrån, när jag kom med min bakgrund, så var det skönt att kunna släppa den biten. Inte ha innebandy dygnet runt med mig. Och det känner jag nu med facit i hand att det har varit jätteskönt liksom. Man har ju levt innebandy så länge som man har gjort och kunna få ett avbrott i det så att säga. Det behövde jag.
Är det bara ett avbrott?
Ja, alltså jag är ju engagerad idag. Nu är jag ju ungdomsledare för båda mina tjejer och det blir ju mer och mer för varje år. Och just nu med det jobbet jag har och just nu när det tar mer och mer tid innebandy, så tiden räcker knappt till för att vara ledare för två lag. Så att vara mer engagerad än så just nu, det finns inte tid till det, utan nu är det full fokus på barnen.
Vad är det för skillnader på de här byggvaruhusen då? Om du bara snabbt sammanfattar, eller är ni ungefär likadana? Alltså vad erbjuder ni?
Nej, alltså de säljer ju bara till proffskunder. Så vi säljer ju bara till byggfirmor. Vi har ju inte privatkunder hos oss. Så det var ju, hade vi haft privatkunder som vissa andra kollegor har i branschen, då hade jag aldrig ens hoppat på det. För att med min okunskap så hade då jag satt mig själv i en situation som jag tror inte hade löst och inte orkat med helt enkelt. Så att det vi jobbar bara mot proffsen och det är skönt. De vet vad de vill ha så att säga. Så att det handlar egentligen bara om att serva dem med grejerna som de vill ha.
Ja, men grymt. Du har ju också spelat lite innebandy. Och, ja,
det var ett tag sedan också.
Ja, precis. 8 år sedan snart som du slutade.
Ja, tiden går. Jag hade ju inte hoppats att man skulle sluta så tidigt som man gjorde. Men det fanns ju inget val till slut.
Nej, 31 år var det när du slutade, va?
Ja, 30 till och med.
30, ja.
Ja, så att, nej, men jag hade ju 2 höfter som var helt förstörda. Liksom. Sista halvåret av säsongen, alltså jag tränade innebandy knappt en gång i veckan, spelade match och sen var det liksom en träningscykel vid sidan av. Det var inte hållbart, varken fysiskt eller mentalt, var ju nästan ännu värre. Så att det var ju 2 höfter som var brosk på höftkulorna som gjorde att det sen gick ner i ljumskar och baksidor och rygg och allting egentligen. Man felbelastade liksom. Då var jag ändå inne och skrapade båda, men jag började med det för sent enligt de studierna som man har läst om i efterhand. Så att jag fick inte riktigt ordning på det. Och det är ju synd. Jag hade ju aldrig en ambition att sluta 30 år ung. Jag har alltid skojat med att jag skulle varva ner och spela back. Det är nog, hade jag själv en ambition om. Sen säger man det till någon annan man spelat med så skrattar de bara åt mig. Men i alla fall några år till hade jag gärna gjort.
Mm. Vad hände med kroppen efter du slutade då?
Nej, men alltså kroppen, det var ju bara att den fick... Alltså jag mår ju bra idag. Sen har jag ju vissa som spelar just innebandy. Det är ju det sämsta. Det här korta, intensiva, springa. Det funkar liksom inte. På motionsnivå funkar det. En tuff paddelmatch har jag ont i kroppen i 2 dagar. Att löpa rakt fram, liksom, det är det som funkar. Fysträning är också bekymmer, liksom, för att höfterna hänger inte med. Sen, nu är man nöjd, nu är man glad, en glad och nöjd motionär, liksom, och så får man rätta sig efter vad man klarar av helt enkelt. Men att fortsätta på elitnivå, det var inte ett alternativ, liksom, utan sista säsongen var så pass tuff att bara ta sig igenom, så att det var ett beslut som jag var tvungen att ta.
Mm. Men kroppen lite och den återhämtar sig lite, eller?
Ja, alltså hade jag börjat träna för fullt idag så jag vet ju vad jag klarar och vad jag inte klarar, och det var ju på den nivån jag var i slutet när jag spelade också, liksom. Jag var ju fulltränad då, men jag kunde inte träna, jag kunde göra max en innebandyträning fullt ut och så en match, sen var det liksom bara ta hand om kroppen till nästa match. Och det var ju varken hållbart fysiskt eller psykiskt för den delen.
Nej. Men du har väl hållit dig i bra fysisk form?
Ja, nej. Så jag har ju alltid tränat. Jag kan inte liksom bara lägga mig ner och dö. Sen är det ganska skönt det också. Men löpning är det jag har gjort liksom för att hålla igång. Sen tycker jag det är förbannat tråkigt. Men ska man leva lite gött vid sidan av så får man se till att jobba lite vid sidan av också, så att säga. Så att, sen har ju paddeln kommit in sista 2 år nu då. Det är ju mer för det här att få tävla lite, och det är ju fantastiskt kul. Så att, det har kommit som ett bra komplement, och det är inte bara jag som håller på med paddel, utan det är ju många föredrättningar som, och jag tror det är just tävlingskänslan som man letar efter.
Mm. Känns som ni har ganska god kontakt, ni som spelade under x antal år tillsammans.
Ja, men så är det. Vi har ju, ser man här i Varberg, så har vi ju nästan alla bor ju fortfarande kvar här liksom från våra guldår, om man säger så. I alla fall järngänget. Så att det är inte så att man springer på varandra varje dag, men väldigt många är idag ungdomsledare i Varberg i föreningen, så att man träffas upp i hallen. Sen nu har det ju varit konstig tid med seniormatcher, men det är andra som har ju träffats kring det också. Sen stöter man på varandra i lite olika sammanhang. Sen kan det gå ett halvår så ser man inte någon, men man vet ju ändå vad man har varandra liksom. Så att, nej men det, och det har man ju idrotten att tacka.
Jag har ju pratat med andra spelare som också pratar om det här, att man har ett osynligt band på något sätt. Ja. När man har varit med och vunnit något tillsammans, så finns det någonstans där bakhuvudet att ja, men vi är vinnare. Hur tänker du kring det?
Nej, men så är det ju. Vi har ju någonting gemensamt som ingen kan ta ifrån oss, som vi har uppnått liksom. Och det är, de flesta har man ju spelat mer än en säsong med och delar olika minnen med dem. Men det är klart att gulden gör ju att det har ju liksom, det är något som man hela tiden kan återknyta till. Och när man då träffar de här som man kanske inte har träffat jätteofta, på ett eller annat sätt så kommer man nästan alltid fram till hur det var förr och vad vi gjorde då. Och det blir surr kring det, och framförallt om det handlar om att man träffar i ett sammanhang där man har lite god mat och dryck till, så blir det ju ännu mer anekdoter. Och det är man ju jädrigt tacksam för idag när man sitter här 8 år efter man har slutat, liksom, att man allt man har fått vara med och uppleva. Och det, jag känner ju bara kring sådana som man har fått vara med i landslaget också, liksom, som man ibland knyter ram och skojar kring med sociala medier. Och Gidela ut det här om dagen på Twitter med hans Adidas-skor som han hade från VM 2004, och då var jag snabb och kommenterade. Jag har klart, de skorna, det linnet han hade på sig, så var han ju ostoppbar liksom. Så att, och det har vi ju, det var ju ett guld där också, så att det har vi något som vi kan relatera till. Sen var ju inte vi lagkompisar, men det, ja, det just de där vinsterna, det är ju något som man som alltid kommer finnas med, och man kan alltid plocka upp liksom med de man har upplevt det med.
Mm. Ja, du har ju varit med och vunnit lite. Jag vet, det är så svårt vilken ände man ska börja i egentligen här. Men om vi hoppar in på det här spåret 2004 då, som du pratar vi VM. Och jag minns ju fortfarande att jag satt bredvid, var det Pelle Hellberg och Glenn Nylén, som mer eller mindre satt och kände shit, vi kommer få döma en VM-final imorgon här. Sverige möter Finland i semifinal i VM, och ni är ju egentligen på väg ur VM.
Ja, det var ju mitt första VM, och jag var ju 2004, jag var ju 21 år, ja. Och vi hade ju inte en aning om jag skulle iväg på egentligen liksom. Och det var ju många stora stjärnor som man själv hade sett upp till som man skulle nu spela med liksom. Och alla hade ju pratat om förrän att Sverige-Finland i final. Och sen blir det ju inte så, för jag har för mig att finnarna torskar mot Schweiz i gruppen. Det var ju i Schweiz. Och det var ju en jävla stämning rent ut sagt. Schweizarna är ju bra på det där. Och finnarna förlorade ju, vilket gör att vi fick dem i semi. Och ja, i efterhand så blev det ju finalen, för att finalen mot Tjeckien var ju sån dyngmatch, men vi kunde ju inte förlora liksom. Och det gjorde vi inte heller, men semifinalen var ju en riktig batalj liksom.
Mm. Och både
jag
du
fick
och
spela en liten roll.
Ja, både du och Niklas Ide fick väl bra roller där.
Precis.
Vad kommer du ihåg?
Nej, men jag kommer ju ihåg att jag kommer knappt ihåg vad det blev, men de blev 4-2. Kan du lätta?
Nej, jag har inte det.
Nej, alltså det är nästan det jobbigaste när man ska tänka tillbaka på allting just med resultat. Jag vet ju om att man vinner med resultat och målskyttar har man inte full koll på. Men jag har ett mål, kommer ihåg. Jag tror jag gjorde ett mål, ett assist, och jag tror det var 2-2, 3-2 eller något liknande. Och sen var det nog Gides formation som gjorde 4-2. Jag för mig det blev så, eller om det blev 5-3. Mm. Eller, ja. Men jag hade en inverkan på matchen, det kommer jag ihåg i alla fall. Och jag kommer ihåg efteråt när jag skulle för första gången bli intervjuad på engelska av Eurosport och liknande. Och jag tror det tog mig 45 sekunder att få fram en mening på engelska, för jag skulle översätta det till idrottstermer. Och det är rent bedrövligt.
Ja, och vad sa du då?
Nej, jag skulle ju beskriva, de frågade mig, kan du beskriva ditt mål? Ja, och målet var ju att jag fick bollen i hörnet och drev upp ett par meter och sen bågade in i fickan och sköt ett dragskott i första krysset. Och jag försöker ordagrant säga det här på engelska. Det var ju inte så street smart att jag förfinade det lite, utan jag försökte ge mig in på detta. Och Ja, efteråt så vet jag om att fy fan, vad sa jag egentligen? Ja, men det var en läropeng det också.
Mm. Och här kommer det här klippet. Nej,
ja, precis. Nej, det hade varit riktigt fint.
Ja, det var fint. Ja. Ja, nej, men det är precis, och då vinner ni den här finalen då mot Tjeckien, deras enda final hittills. Jag gissar ju starkt att Tjeckien snart kommer spela en ny final, men ja, men jag tänker väl att vi fortsätter prata lite VM. Då har vi, går vi 2 år framåt i tiden då, och även 2006 så spelades ju VM i maj då. Efter 2006 så bytte man till december som det spelas i nu då. Men då är det alltså i Sverige som VM spelas, och det måste ju vara fantastiskt att spela ett VM i Sverige.
Ja, men så är det ju. Och de flesta, eftersom det brukar gå runt på de stora nationerna, så att de som är med i landslaget under x antal år får ju oftast bara en chans att spela på hemmaplan om man inte har en riktigt lång och lyckosam landslagskarriär. Så att det är väl självklart att det var häftigt, och det finns ju vissa saker som man kommer ihåg lite extra från 2006, bland annat en fantastisk invigning nere i Helsingborg, där vi gick upp på lastbilsflak, tror jag var, på något torg, eller om vi var i Malmö, Helsingborg eller Malmö.
Just det, riktigt. Ja.
Och det regnade, det var typ 10 pers, och vi kände bara, oh my god, är det här vi har väntat liksom? Och sen var det,
var det inte någon som sorrade också?
Jo, det var ju någon, ja, något sånt där, och det, jag vet ju, som sagt, Gide som var det stora fischnamnet, och han skulle liksom upp och försöka späxa igång något, och det blev, man skämdes ju nästan liksom. Och sen hade vi ju gruppspelet där, när det var lite brokigt. Vi kryssade emot, måste ha varit tjeckerna i gruppen, va?
Nej, Schweiz.
Nej, Schweiz. Ja, då var det minnet igen. Mm. Så vi hade inget bra gruppspel. Inget bra gruppspel alls.
Ja, just det. Jag kommer ihåg, ni mötte ju Norge också där. Och Norge kämpade emot. Var det i Helsingborg där?
Ja, Helsingborg och Malmö var ju det.
Ja, så får det, och de gör en jättebra match och kämpar, och så åker de på en 5 minuters utvisning, och då gör ni typ 7 mål på, ja, ja. Ja, så blir det sånt där hemskt resultat.
Ja. Ja, det var ja, men det var ett bökigt gruppspel överlag liksom. Och sen skulle vi upp till Stockholm och spela finalspelet då. Och jag körde ju, jag var ju uttalad i tredje linan ihop med Juling och Karlsson.
Vilka andra formationer hade vi framåt?
Det var ju J.D. Helgård och Olofsson. Och så var det ju Conny, Westerlund, Hedlund.
Karlsson?
Nej, Karlsson spelade jag med.
Ja, just det. Ja, ja.
Vem fasen kan ha varit känt det där? Johannes Gustafsson.
Ja, såklart.
Och så, ja, precis. Och så jag, Juling och Karlsson då i tredje.
Ja, just det. Mm.
Och det var ju liksom den ordningen det egentligen var. Sen var ju vi en formation, vi passade ju inte som bäst mot de här brönationerna. Utan jag menar, jag och Juling, vi hade ju bra karriär, men vi var ju inte mest kända för de tekniska genierna. Karlsson var ju den som hade lite finess, han kunde ju hävda sig där. Men vi som trio blir bättre när vi bötte riktigt motstånd, om man vill säga så. Mm. Och det visste vi någonstans med oss också. Så jag själv hade ett riktigt dåligt gruppspel. Tror inte vi faktiskt spelade ens mot Schweiz i den matchen. Utan vi var den som vilade den matchen, vår formation. Mm. Men det var ju den som hade egentligen passat oss bäst. Så. Och det hade vi ju med oss inför finalspelet. Alltså, vi kommer ju växa när vi åker upp till Stockholm och ska spela semi och förhoppningsvis final då. Och det blev det ju med.
Mm. Och sen då så spelas det en final. Ska vi se. Nu gick lite händelserna i förväg. Men vi går rakt på final då. Ni möter Finland i en VM-final. Och då har Sverige vunnit alla världsmästerskap fram till den här turneringen då. Och matchen är ju helt galen. Finland går upp till 3-0, va?
Ja, på 10 minuter.
Sen vänder ni?
Jag vet ju inför matchen där, nu kommer jag inte ihåg om jag hade varit inne någonting i semen och spelat med Helgård och Gide liksom. Och jag och Gide, det var ju två tunga pjäser som gillar targetspel, liksom trycka ner motståndarna. Så hade man ju Helgård som en general som bara levererade mackor liksom, och så Kvist där bak också på det. Och jag minns inför finalen att Langren sa till mig att ja, men du ska in på laguppställningen, du ska in på line-upen. Du byter dig mot Olofsson. Ja, kan väl göra. Så jag hoppar in på line-upen, men sen direkt i den line-upen innan vi ska teka så går jag ut igen. Och så in med superstar Olofsson där liksom. Men bara för att ruska runt lite och göra någonting med finnar. Och för mig att det var så här. I alla fall är det jag har i huvudet. Mm. Men sen då när det har gått 10 minuter vi ligger under där, så då får jag ju, jag tror jag redan då kliver in ihop med Helgård och Gide. Och det är ju en av de, det är ju en av de roligaste matcherna jag spelat i hela mitt liv där efteråt. Det kändes som att när vi var inne, vi var ju på deras planhalva konstant liksom. Och det var ju kanske inte så jättemycket min förtjänst, men vi just att möta Finland, jag och Gide spelade lite ihop några matcher efter det också liksom. Det är vi älskar att möta dem, för vi kände att vi hade sånt jädra övertag på dem oavsett vad det stod i matchen. Och sen börjar vi ju successivt komma ifatt i matchen också. Sen svängde det ju liksom fram och tillbaka hela tiden.
Ja, precis. Ni går upp till 5-3 vill jag minnas. Och sen kommer de tillbaka. Och sen är det Karlsson som gör mål på straff till 6-5. Så tänker man, oj, kan det här vara avgörandet?
Ja. Då kvitterar.
Ja, så att om man bara tar, och efter ordinarie speltid då, så står det alltså 6-6. Och på det sättet som matchen har varit, har ju gjort att publiken och alla är ju helt tagna över den här fram och tillbaka ställningen under hela matchen. Så det är ju en ganska medtagen publik, och jag tänker, inte kanske att ni var skärrade, men alla visste ju om att shit, vilken match det har varit hittills. Mm.
Ja, men så var det ju. Jag menar, vi hade ju alltså bara de första 10 minuterna. Vi tittade på att liksom, vad fan är det som händer? Rent sagt, vi spelade ju hemmafinal, eller VM-final på hemmaplanen. Vi gjorde med 3-0 för 10 minuter. Men det är klart att alla som hållit på med idrott och innebandy framförallt liksom, vet jag om att det är ju först i sista perioden där du ska summera ihop det, och det avgörs liksom, så att det kan ju hända så jädra mycket. Och där gick ju Halstensson och Langren in och började coacha, och jag minns ju att jag tror det var andra femman som med Johannes och Conny och Hedlund som fick kliva lite åt sidan, men de stuvade om lite. Jag gick upp igen, och sen var nog Juling Karlsson och Conny tror jag var som körde sen. Så att det var liksom ruska runt och göra någonting, och vi fick ju ganska snabbt utdelning, och sen var det ju en fantastisk match liksom.
Ja,
men jag tänker, konstigt slut.
Ja, nej, men jag tänker, om vi ska gå in på det, du blir inte orolig. men jag tänker också när Konon och de här tryckte in de här bollarna, nu minns jag inte exakt, jag vet att Konon gjorde väl någon av målen i alla fall, men det fanns ju också en otrolig dröm bland finländarna att få vinna, att äntligen besegra, och så leder man med 3-0, och den känslan de måste ha känt där, och sen då när ni vänder så tappar de det de hade, men sen ändå kommer tillbaka, så det var ju otroligt mycket känslor nu när man tänker tillbaka.
Ja, men så är det ju, och det var ju den matchen någonstans var ju starten på vad som skulle komma sen genom något år framöver liksom. Det är ju 2008 är också en sån där match som pendlar och avgörs liksom i en sadden, och det var några år där det var liksom jädrigt jämnt, och det var liksom det var väldigt ovisst vem som skulle vinna matcherna, och det var ofta väldigt bra matcher, det kunde svänga fram och tillbaka och mycket mentalt spel liksom, att vad man kände där och då.
Precis. Och då ska jag berätta för alla som lyssnar på det här och tittar på det här då, att då blir det sadden och man spelar 10 minuter. Och det är ju som det brukar vara i sadden, att det är chanser fram och tillbaka, och det är ju det är oroligt varje sekund. Man vet ju att mål kan ju ja, då är det över. Mm. Och så är det en situation där de schweiziska domarna då, schweizare brukar ju döma VM-finalerna, och där de, det är mellan Henrik Kvist är det va, och vad heter han, finnen
Peik Salminen.
Ja, precis. Där finnen drar Henrik i håret lite extra mycket där, och då blir det
lite extra mycket, ja, han, det var han hade ju fått med sig hela skalpen om inte Kvist hade hängt med, det kändes som. Men ja, det var ett annorlunda drag att välja i en VM-finalsändet alltså.
Ja. Minns du hur många byten, för sen blir det powerplay då, och du får vara med där och spela. Minns du hur många byten du hade innan powerplayet i sadden?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är ju alldeles för länge sedan. Så det kommer jag faktiskt inte ihåg. Och jag för mig från VM, alltså just 2006, att jag och Bult hade växlat mellan att spela i, alltså i slottet i powerplay. För Bult gjorde ju det 2002 när de vann i Hartsvall. Och han var ju inte naturlig där i klubblaget, för då stod han ju på någon av de finare positionerna när man skulle styra spelet, utan det är ju vi brötare som brukar stå i mitten. Och jag tror vi hade växlat lite under mästerskapet, men jag hade ju en bättre final än vad han hade kanske, så att det var lite fingertoppskänsla av coacherna där.
Minns du någonting vad du kände då, alltså när du får rollen att gå in där i slottet i powerplay? Globen är fullsatt och det är hemma VM, och du är en bit in i din karriär och har varit med om avgörande. Hur tänkte du? Kände du att nu finns det möjlighet, eller fanns det någon rädsla? Alltså,
jag skulle säga så här, att de här matcherna, när man har, alltså den här matchen för mig var ju en match som jag kände att jag hade liksom bra stäm, och jag hade varit med bidraget under matchen. Och lite som de andra finalerna man har spelat, jag har haft finaler där jag har känt att fan, jag har ju inte bidragit med någonting. Och då blir det lätt att man håller sig lite, även om man inte vill det, att man blir lite tillbakadragen så att säga. Men den här matchen var ju sån här, alltså, ge mig bollen för fan, så gör jag mål liksom. Och det var lite så, jag vet ju hur jag ska röra mig. Sen gäller det att den som får bollen ser hur jag rör mig liksom. Och det är klart att vi hade ju liksom tränat powerplay innan, så att förtjänsten är ju egentligen inte min, utan jag hade ju kunnat rulla in bollen i mål på grund av passningen. Sen gäller det att stå där självklart, men det var ju öppet mål.
Ja, att, och vem fick du passningen av?
Karlsson. Så att jag gjorde ju, jag vet ju hur jag brukar röra mig, och det handlar ju bara om att försöka hitta luckan, och Karlsson fintar ju, och när backen lägger klubban på fel sida, då lägger han passen. Så att det är ju, som jag nämnde innan, han var ju en fin lirare, men det fanns ju andra grejer i hans spel också, men han var ju liksom en poängmaskin, och det gäller att se de här små detaljerna, och det gjorde ju liksom han, och jag visste vad jag skulle vara, så att det var ju öppet mål så att säga.
Boom, och så var det
Sen var det guld.
Ja, sen var det guld. Ja. Då blev du lite jagad där inne på inneplanen.
Ja, vad som hände där, vad som hände därifrån, det kan jag däremot inte, det kan jag inte återberätta hur man tänker där, utan det är nog bara, ja, man kör. Och jag fick ju ett riktigt hjärnsläpp i alla fall, för jag kastade upp min klubba rakt upp på läktaren. Det tänkte man ju att det var ju bra gjort, men inte när den åker upp rakt på den finska sektionen. Det var ju mindre bra. Men ja, så kan det gå.
Så kan det gå. Du har ju haft det ganska bra i Globen. Har du varit i Globen efter din spelarkarriär på någon konsert eller någon hockeymatch eller någonting?
Nej, det har jag nog inte när jag tänker efter. Alltså, jag har ju varit och tittat på SM-final när man själv inte har spelat.
Ja.
Men inte, inget
annat. Nej, men du har varit på SM-final.
Ja, ja.
Helt ärligt nu, efter karriären, hur tänker du? Känner du så här, ganska god arena att komma till, eller?
Jo, men det kan jag ju inte sticka under med att säga att det är så. Man vet ju vad man har fått varit med och uppleva det här, liksom. Och det är klart att det är ju häftigt. Så att det är ju ett minne man har med sig. Och Det är ju, ja, nu är ju Globen extringen, för det finns ju andra hallar som man kan komma till och känna, shit, den här hallen trivdes jag alltid när jag var aktiv. Eller den här hallen, fy fan, dit vill jag inte ens åka, för det gick aldrig bra när jag var här. Så att, sen är ju Globen extremt för egen del liksom, och det är klart,
ja, att man, ja, men precis. Minnen. För 2005 spelar du Globen, va?
Ja.
Och SM-guld med Varberg. 2006 då VM. 2007 SM. Och ja. 2008 också, va?
Ja.
Det är 4 år i rad där.
Ja, och jag gjorde sista målet i alla. Nej, och i sista gjorde jag inte 2007, men matchavgörande. Så det är klart att det är ju, hade några bra år där i Globen. Det kan jag inte sticka under stolen.
Nej. Och för jag menar, egentligen alla som håller på med idrott har ju avgjort, i alla fall i fantasin, hundratals VM-final och sånt, men, och SM-final. Men du har gjort det i verkligheten, så det är ju, man är lite avundsjuk, är man ju. Hur är det?
Ja, men det är klart att det är ju häftigt. Alltså det är, nu hade jag ju förmånen under, jag tror vi hade 10 år med Varberg där vi var i. Alltså vi var ju i 5 eller 6 finaler till och med. Vi vann ju 3 och förlorade 3. Så att det är inte så att man har vunnit varenda match direkt. Utan jag har ju varit med och förlorat också. Och det är ju så få förunnat att spela de här matcherna. Sen har jag ju haft matcher i en final där jag har känt att ja, de som nu rabblar upp här nu, som var med klubblaget, det är klart att de matcherna har jag ju personligen lyckats med och på så sätt bidragit till laget och varit en frontfigur i att vi vann. Men jag kan ju lika gärna säga att 2009, året efter vi hade vunnit, förlorade mot AIK, jag var rent bedrövlig liksom. Och det känner jag ju efterhand nu när man kan summera sin karriär, att det var ju, jag var ju en bidragande orsak, högst bidragande orsak till att vi inte vann. För att jag levererade inte det som förväntade, jag förväntade mig själv och vad alla andra förväntade. Och den rollen jag hade, det var ju att leverera de här matcherna. Och jag älskade det också, men just där och då var jag liksom inte tillräckligt bra.
Nej.
Och det grämmer man ju sig för. Så är det ju. Men man får ju inte ut max i alla matcher, även de stora matcherna så att säga. Men det är ju mycket, mycket tillfällighet ibland också.
Under din karriär så var det ju många superliner som fungerade bra. Vilka minns du?
Jag minns ju framförallt min egna, eftersom man levde med dem mer än vad man gjorde med familjen, tänkte jag säga. Men Emanuelsson och Karnersson som jag spelar med, och de är ju en jättestor anledning till att jag lyckades. Alltså jag stod ju längst upp i banan, och det spelade ingen roll vad jag gjorde, för att bollen var ju tvungen att komma till mig via andra. Så att de låg ju bakom väldigt, väldigt mycket av min personliga framgång och lagets framgång. Sen det är klart att man kommer ihåg, Pixbo hade ju alltid det där med Helgård, och Gide var inte jättemycket där när jag började på min karriär, men alla formationer Helgård spelade med var ju superliner, för att han var med. Så var det ju bara. AIK, som var våra bittra rivaler på den tiden, hade ju lite olika konstellationer genom åren. Det var ju Conny Westerlund och Gustav Eriksson och Per Svensson var ju en variant. Som var ju Gide med en sväng. Karl-Johan Nilsson var ju med och körde många år som juling. Så att, sen fanns det ju mer liner ute i Sverige självklart som var duktiga.
Nej, du ska inte behöva rabbla upp alla här, men jag tänker, ni i Varberg stod ju inte full bara med eran line. Ni hade ju andra goa gubbar också.
Oh ja. Vi hade ju, alltså, för att du ska vinna, enligt min mening, så måste du ju ha en första femma som drar lasset i 9 av 10 matcher. Men den 10:e matchen, när de inte gör det, då gäller det att ha en backup liksom. Och då gäller det att ha en andra femma som kan plocka upp den och axla den rollen. Och det hade vi ju alltid. Vi levererade ju inte varje match, utan vi hade ju gubbar som Jocke Andersson, som under en viss tid var center. Vi hade Vama som styrde upp en femma. Karl-Johan Karlsson. Ja, Jag har ju så dåligt minne så jag glömmer ju jättemånga. Men de vet ju vilka de är, men det, alltså, de ja. Drog ett jävla tungt last bakom ja. Oss som oftast fick rubrikerna liksom. Mm. Men det säger sig självt att du vinner inte bara med en första femma. Utan du måste ju ha åtminstone en mer än bra andra femma och sen en tredje femma som ska kunna in och avlasta jobbet också. Mm. Då spelar man ju mer på två formationer, kanske lite mer avlastning än vad man gör idag.
Ja, just det. Men du debuterade säsongen 2001-2002 och det var ju 3-4 år efter Varberg hade vunnit sitt första SM-guld, som faktiskt var väldigt sensationellt när man, ja. när man vann det guldet. Och då var det ju Peter Nilsson som ägde det här slutspelet och ja, han kunde verkligen gå på vatten där. Minst sagt. Och Niklas Willensson och Claes Karlsson och alla andra gjorde ju jättefint jobb där. Sen ville man ju på något sätt försvara sin plats där uppe. Och det var ju lite kämpigt. Man tog in folk. Man tog in egentligen alla stjärnor som fanns runt om. Allt från Bagan till Stefan Mattsson och Ullis. Men när du kom in här så hade den här första turbulenta tiden nästan efter den här stora framgången ebbat ut. Kanske inte riktigt. Eller vad minns du av den första tiden?
Alltså Varberg spelade ju SM-final året innan jag kom mot Haninge. Men förlorade ju 3 raka. Och sen året efter så...
Nej, det gjorde de inte. 3-1 blev det matchen.
3-1. Ja, det är bra att ha koll. Ja, minnet igen, vet du. Nej, men det, jag minns ju att jag... Alltså när jag signade så var det ju forwardsstyrkan då. Till namn var ju Bult, Bagarn, Peter Nilsson, Mikael Holmer. Vad var det mer för stora namn? Ja, det var ju... Jag stannar där, men det var 4
Forsander,
Forsström, Mikael Andersson. Ja. Så att, och det är klart att där skulle jag ju in någonstans också, men det började med att Geden var ju tränare när jag värvades, och sen så 2 veckor efter jag hade signat så står det i våran lokalblaska att Geden, han får lämna. Jag bara, okej, det känns jävligt bra. Tränaren som har signat mig får lämna liksom. Inte hört någonting. Och sen tog ju Bagan över. Och det är klart att då blev det ju en forwardsplats, eller en namnkunnig forward som jag garanterade inte hade petat mindre. Och där börjar ju egentligen en, jag ska inte säga en föryngring, men att de började plocka in lite mer unga, lovande spelare som hade synts lite i U19-landslaget. Jag var ju första svängen. Jim Karnestam kom ju samtidigt som mig också, han var ju 2 år äldre. Också U19, gammal U19-spelare. Och så kom ju Varman. Vi 3 kom ju samma år. Men det var ju, där pratades ju inte om guld. Sen fanns det ju alltid efter de här sista åren i SM-final innan att man ville vara med där uppe liksom. Men första säsongen var tuff. Vi åkte ut i 3 raka mot Balrog i kvartsfinal. Det sista matchen tror jag blev 11-0 eller någonting uppe i Stockholm. Det var ingen fest.
Nej. Men sen lite längre fram så blev ju det var ju Varberg och AIK som gjorde upp om det, och ibland kan ju innebandypubliken ha kort minnen. Jag menar, nu 2022 så låter det rätt märkligt, AIK och Varberg. Jag menar, varken AIK eller Varberg spelar ju högsta serien.
Nej, de unga lirarna idag, de vet inte ens om att Varberg och AIK har spelat i högsta serien, för de ser ju inte de namnen i tabellerna och har ju inga idoler i de lagen, utan det är ju i motsvarigheterna nu då, Falun och Storvreta och Kalmarsund liksom, som de har spelat, som de ser upp till. Och i mitt Varbergs hjärta så känns det ju också jävligt konstigt, för att för mig är det, så länge vårt herrlag inte kommer ligga högsta serien, så är det inte riktigt, det känns någonstans som att det inte är på riktigt. Men det är ju för man själv har haft en karriär när det var med helt andra förutsättningar.
Mm. Ja, vilket engagemang det var bland publiken. Alltså, ni hade ju verkligen innebandyfans.
Ja, men alltså det hände ju någonting där. Dels så, alltså framgång föder ju framgång, det är ju ingen hemlighet. Vi bodde i en stad där innebandyn sakta men säkert hade gått uppåt. Vi spelade ju först i gamla idrottshallen där jag var med liksom. Och det var ju slutspelen där, det var ju 1000 pers i en liten låda liksom. Så det var ju galet. Sen flyttade vi ju 2003 in till Sparbankshallen då. Där publikkapaciteten blev dubbelt så stor. Och det är ju allt annat än en idrottshall. Med bra förutsättningar. Sen är det en stor idrottshall. Men då behöver vi vara 16, 17, 1800 för att det ska liksom upplevas bra. Men när det väl är så pass mycket folk då så var det ju riktigt bra. Samtidigt som man anställde en marknad- och säljansvarig, Niklas Wilhelmsson. Och med framgångarna så började han ju jobba vid sidan av planen med sponsornätverk. Och han hade ju bjöd in mycket olika sorts stjärnor, allt från gamla pingispelare, Jo Wallner, Jörgen Persson var där, idoldeltagare var nere och sjöng på sponsorträffar, var inne i pauserna. Så att man lockade inte bara med innebandyn, man lockade liksom med något annat upp till. Och det gjorde ju i slutändan ihop med framgången att vi hade ju ett publiksnitt under ett par, tre år som var, jag tror det var som bäst var det nog över 1900. Sen hade vi ett par år till när det var runt 1700-1800 och det, nu kan inte jag siffrorna i SSL idag, men jag tror inte det är någon som kan jämföra sig med dem just nu. Just nu är det tufft när det är en pandemi, men det, någonstans var man först på bollen där och då. Sen har ju många efterliknat det och gör det ju fantastiskt bra idag. Men man var först på bollen helt enkelt.
Ja, nej, det är bara att lyfta på hatten. Det var helt makalöst. Och man önskar ju att alla som höll på med innebandy någon gång fick uppleva en av era hemmamatcher. Ja, det var på riktigt.
Ja, men precis. Och det är lite som jag säger till dig, att för mig är det där. Det där Varberg ska vara. Nu är jag ju färgad, alltså det är ju resultaten som bestämmer vad man ska spela liksom. Men det är svårt att se när vi nu under några år liksom, när vårt herrlag ligger i en serie som är en nivå ner liksom. Ja, det är inte på riktigt. Så man kan ju inte ens spela det i bortalaget liksom. För att det är ju näst högsta serien liksom. Kollar jag på innebandy idag så är det landslag liksom. Det är de spelarna jag vill titta på. Det är de bästa. Det är det som lockar mig. Då kollar jag mer på vårt damlag idag faktiskt. För det är de bästa.
Ja, precis. Det är så svårt när du har varit med om så mycket. Men har du varit med och spelat två SM-finaler som gått till straffar? Är det så, eller?
Ja.
Ja, och ni vann den första, va?
Ja.
2008, och
ja.
du är femte straffskytt.
Ja.
Rätta.
Ja, nej alltså.
Ni möter AIK i
Möte AIK,
SM-final och det går till
ja.
sadden och
Ja.
det blir inget avgörande och det blir straffar.
Ja, och det är ju som att singla slant, rent ut sagt. Och jag är ju. Det blev ju till slut under karriären att jag la några straffar. Och jag tror faktiskt jag bara har missat en straff. Men jag var ju aldrig en straffläge, utan det var ju bara i slutspel jag la straffar. Och den jag missade var ju ganska förödande, men den kommer vi nog till. Men jag var ju som bäst när jag hade någon som hängde på mig på ryggen liksom. Man slapp titta vad målvakten var och sköt utan att sikta liksom. Såna grejer gillar jag. Jag gillar inte att komma fri från mitt plan liksom, och så ska man finta en målvakt. Det är liksom inte det var aldrig min grej. Så att det var ju därför jag småjoggade fram, för jag kan liksom, jag ska inte säga att jag inte kan. Men jag går fram och så här kollar hur målvakten sitter. Jag har ju pratat med Bult som var specialist på straffar. Men tänk på om man sitter si eller sitter så. Jag bara, ska jag tänka på det så vet jag, då kommer det blir bara snurrigt. Det var inte min grej. Så det är därför jag halvjoggade fram. Och sen var det, jag hade en grej. Det spelar ingen roll om målvakten när den satt där, för jag hade gjort likadant ändå. Sen blev den ju faktiskt, just 2008 blev den ju väldigt, väldigt bra. Ser ju ganska enkelt ut och jag hade ju bara, jag visste, det här ska jag göra. Sen får vi se hur det går.
Det är ju härligt när man har den känslan att man bara går fram och gör sin grej och så sitter den.
Ja, för mig var alltså, det var det enda jag kunde göra. Skulle jag liksom funderat för mycket? Nej. Och sen hade jag ju en femte avgörande för att jag någonstans gillar, det handlar ju om som man spelar en final generellt, så att gilla läget. Det är klart att du kan ju bli värsta syndabocken och du kan ju bli den största hjälten. Och det är klart att i mitt fall så, mina tankar var ju mer på att man ska bli hjälte än syndabock. Men det är ju mycket hjärnspöke som kliver fram i den situationen.
Men det är ju ändå ganska skön känsla att gå fram där när det var i det läget. För det kunde ju varit mardrömsläget att du måste kvittera.
Ja. Ja, ja.
För det är ju det som är, alltså när man får frågan, vill du ta den femte straffen, oavsett om det är fotboll eller innebandy, så finns ju möjligheten att man kan precis få det här läget att man kan avgöra. Men det är ju minst lika stor möjlighet att det är att du måste kvittera.
Ja. Och bli syndabocken istället. Och det är klart att någonstans här också att det gäller ju att ha fel gubbe som missar det, så kan ju karriären vara förstörd. Du kanske aldrig återhämtar dig efter en sån grej liksom. Jag visste ju med från förra att skulle jag missa, jag tror fan att det skulle sätta sig hårt på mitt huvud också. Men det var en av de största styrkorna jag hade, det var just huvudet när jag var aktiv liksom. Så att jag hade rest mig om det hade blivit syndabock istället. Sen behövde jag inte som typ oroa mig över det just där och då. Men det straff jag missade sen som är något år senare, den grämmer jag mig än idag för.
Ja, var det mot Storvreta där eller?
Storvreta. Och jag la ju femte där också. Och jag tror att det var exakt samma läge. Att jag kunde avgöra. Eller så var vi ut först. Så att det stod lika. Och jag missar. Och de missar med. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror fan att vi kunde vunnit på den. Jag har aldrig sett de straffarna. Och aldrig sett matchen. Jag kommer aldrig göra det heller. Men, så att den har jag inte bra koll på.
Nej, men jag är med dig. Alltså, min känsla är att jag inte heller... Känslan är ju när man missar så bestämmer den ju känslan. Men det kändes som att det inte var... Det var inte dina sekunder, om man säger så.
Nej. Alltså, jag var likadant där. Jag hade exakt samma straff med en extra dragning till som jag faktiskt byggt på den första då. Men Klinsten som var målvakt, han visste ju detta. Så att han läste ju sönder mig. Och jag blev bara så efteråt bara, vad fan hände?
Ja.
Typ så. Och sen torskade vi ju på att Bult får sin straff avblåst för att den var bakåt. Och det var ju ingen i hela Malmö Arena som ens lyfte ett finger på att den skulle vara bakåt. Men det är ju en annan historia i sig.
Ja, precis. Den,
vi fick tillbaka för att vi vann 0-8, så att det var inte mer med det.
Nej, men det är ju små marginaler.
Ja,
och,
ja, fantastiskt. Det var en galen final i alla fall. 8-8 eller 9-9 eller fan, det blev efter ordinarie tid.
Ja. Hur känner du med det här med avgörande en match? Är det rätt väg eller vad känner du som spelare nu?
Alltså jag sa ju det i slutet på min karriär, att jag hade gärna velat uppleva ett finalspel, bäst av fem. Men det var ju också där då, när man själv hade spelat 6 finaler på 10 år. Att någonstans, ja, när vi åkte till Globen, nu var ju Malmö då, men man visste om att man åkte upp dagen innan, man kom till hotellet. Det var presskonferens på fredagen, man chillade lite på kvällen, åt med laget, förberedde sig för match. Gick upp, tog en promenad. Jag ska inte säga att det blir slentrian. Men någonstans, det fanns inte riktigt den nerven kvar för oss. Och 2009 kändes verkligen som att vi var där som lag. Att, jaha, nu gör vi exakt samma som vi gjorde förra året. Då vann vi och vi får försöka vinna igen nu. Men vi var inte, jag var dålig och laget var inte heller på topp. Vi hade några enskilda spelare som var bra i den finalen. Och efter det kände man nog lite att man hade velat testa bäst av fem. Sen är det ju innebandys julafton liksom. Och ofta... Väldigt ofta så har ju alla finaler som har spelats i de här bäst av en, så att säga, att det har ju varit propaganda för innebandyn liksom. Det har ju varit grymma matcher om man ser rent reklamsyfte för vår sport. Och det är klart att På min tid när jag spelade, om det hade varit Varberg AIK en match över fem, det tror fan att det hade dratt hetsen kring de 2 veckorna, hade varit enorm. Typ Falun Storvreta idag. Men hade det då varit något mindre namnkunnigt lag satt sig dit som spelade en halv konstig hemmaplan. Det kan ju bli väldiga kontraster för om det är bra eller dåligt.
Ja. Nej, men, absolut. Vi går vidare lite här. Du avslutar din karriär och börjar jobba. Alltså, Varberg som förening är så skickliga så man har ju anställd personal. Det var ju inte alla klubbar som hade det på den tiden. Givetvis några, men man kan ju faktiskt jobba med innebandy om man bor i Varberg. Och det valde du att göra.
Ja, alltså jag hade ju mitt avtal som spelare i slutet. Jag var ju anställd av klubben fullt ut. Sen hade jag en del som var anställd och sen var jag en del som var spelare då. Och det var ju väldigt tacksamt. Jag jobbar ju inte 100%. Men jag hade ju även skrivit in i det avtalet att behöver jag sluta så, vilket jag till slut fick göra liksom, så måste jag ha ett 100% arbete och gå till dagen efter. Annars är jag ju arbetslös. Och så att det blev det ju när jag slutade. Jag började ju jobba 100%. Sen hade jag ju en rad olika. Jag brukar säga att vi har ju en egen anläggning som vi driftar själva. Jag brukar säga att jag har gjort allt. Alla roller man har kunnat haft eller som har funnits i föreningen har jag i slutändan haft tills jag slutade precis innan coronan kom till.
Men du var helt enkelt en problemlösare och man fick lösa det som behövdes göras.
Ja, lite så. I sista 3 åren så var jag ju sälj- och marknadsansvarig och då var det liksom driva in sponsorintäkterna, och klart att de är ju det som gör att föreningen går runt till slut liksom. Och mitt i detta med så hade vi ju, då kom ju elitlicensen, och vi var ju en av de föreningar som låg som mest pyrt till med skulder som vi hade börjat sanera. Och det fanns verkligen en plan för att rätta till det utan att vi skulle behöva göra ett stålbad så att säga. Utan hade vi fått några år till att bara jobba med den planen vi hade, så hade vi varit nollade ändå. Men nu var vi ju tvungna att göra en insats för att lösa ekonomin helt enkelt. Och i mitt fall, och den som min, eller våran klubbdirektör just där och då, fick ju dra ett jävla tungt lass. Och det satte ju sina spår därefter, och det var ju egentligen den stora anledningen till att jag slutade sen i slutändan, att det blev för mycket helt enkelt.
Jag tänker Niklas Willensson, han trollar ju lite med knäna och gjorde väl otroligt mycket bra för Varberg som förening och såg till att parterna mådde riktigt bra och sånt, eller hur?
Ja, alltså han la ju grunden för det som än finns idag. Alltså det är ju någonstans hans koncept som fortfarande lever, dock i en mindre utsträckning eftersom vi inte spelar i Sparbankshallen längre. Jag kom ju in i en roll, då hade ju Mattias Burt Larsson hade ju haft den rollen som jag tog ju över hans roll, och han hade ju dessförinnan tagit över från en annan gammal spelare som hade tagit över från Willemsson, så det var ju från gamla spelare hela vägen, och som förening hade ju en jättenytta av just det i mot sponsorerna liksom, att det var ju välkända ansikten liksom som höll i grejerna, och det var samtidigt en ingång för oss att lära känna väldigt mycket företag och företagare i stan. Och det är klart att vi har ju ridit på den vågen. Nu är det ju en helt annan utsträckning eftersom herrlaget har alltid varit flaggskeppet, och jag tog ju över när vi ramlade ner i Allsvenskan för första gången någonsin, så jag började ju verkligen med de sämsta oddsen som man kunde ha så att säga. Men vi lyckades hålla det vid liv och till och med öka under de åren på sista raden och hålla allting igång. Så att det var ändå jävligt lyckosamma år. Men att jobba i en förening och sen dessutom vara ideell ledare upp till, det är en svår balansgång när det är dels för den enskilde men även för alla runt omkring, att jobbar han eller är han ideell?
Exakt. Jag vill hänga kvar lite det här med marknadsarbetet och hela den biten. Jag tycker det är intressant för att jag gissar ju att du fick ju lite gå in och försvara Varbergs plats. Att många frågade, ska jag verkligen fortsätta satsa på det här? Vad är det som händer? Och du då som är en etablerad person i Varberg, de vet ju vem du är. Så att du satsar ju både dig själv och Varberg när du var runt här, tänker jag, eller?
Ja, men så är det ju. Det är ju precis som du säger. Det blir ju väldigt mycket försvarsläge. Eller inte försvarsläge, men prata dem till rätta. Men få dem till förstå vad vi försöker göra. Vad vi försöker återskapa. Hur vi ska ta oss tillbaka. Och det är klart att med min bakgrund så, och så mycket som jag kan och vet och varit inne i föreningen, så klart att det blev ju trovärdigt. Och det är jag ju tacksam för liksom, idag, att folk valde att hoppa på och fortfarande är med liksom, på resan. För att det finns ju något som är jävligt stort och fint i Varbergs innebandyklubb. Just idag är det kanske inte, idag är det inte herrlaget som är flaggskeppet. Nu är det snarare damlaget som är viktigt. Och sen är det ju ungdomsverksamheten som man fick ändra lite fokus. Ja. Vad är det viktigaste? Från att det var, vi pratade SM-guld, så var det till att nu är det hela föreningen. Jag är liksom så här många ungdomar och vill ni vara med, och det är ju, alltså, det är ju ert ansvar som företagare att vara med och bidra till att barn är med och rör sig. Och det blir många sådana frågor som man fick vända på då. Sen det är klart att de här mest inbitna, det är ju, nu pratar vi en timme på den här lunchen om herrlaget, och då fick man ju göra det.
Ja. Så att, men för att någon ska förstå, hur många partners var det som ni bollade med? Alltså hur många var det i paketet ungefär?
Nej, men alltså vi, det var ju, jag tror under mina år som vi var där, nu kan jag inte svara för hur det ser ut just nu, men vi var nog mellan 100-120 partners hade vi på ett eller annat sätt, från de största till de minsta. Jag pratade med de allra minsta, så var det ännu mer, men jag tror vi hade avtal med runt 100 stycken. Och ett avtal var egentligen att du var tvungen, och det var ju 10 eller 15 000 uppåt.
Ja.
Så att det fanns ju ett par stycken att slå en plinga till när säsongen var slut.
Ja, precis. Ja, men det, alltså det, jag tänker, folk som jobbar i föreningar och sånt tänker, oh shit, vi har 6-7 stycken och som vi ska ringa runt till, och det är ju jobbigt om en 100 stycken, det är ju, och alla andra här, det, bara det är ju ett hästjobb.
Ja, men så är det ju. Sen är det, var det ju det som var det roligaste, det var det jag tycker var roligast, det var ju den kontakten med företag, och sen lyckas haka på nya företag som kanske, vissa hade ju ett intresse i sporten, vissa hade ju noll intresse i sporten, utan såg ju värdet att synas liksom. Och vi har ju en hall som står uppe så att säga 7 dagar i veckan liksom, och pratar man just visuellt så syns du 7 dagar i veckan. Det, när vi spelade i sparbarnshallen förr, då syntes du varannan vecka liksom. För publik. Nu är det ju 365 dagar om året. Så att det fanns ju olika, du vet ju alla som jobbar med sådär, att det är olika approach från företagens sida liksom.
Ja, men ni erbjuder ju ganska mycket mer än bara en sargreklam då. Partners träffar och vad var det ni erbjöd?
Nej, men alltså det var ju, man kan egentligen säga att vi sökte ju skräddarsy i varje paket, och de roligaste partnersna, det var ju de som ville, alltså som inte bara ville ha, jag skickar en räkning på 15 000 så får jag en sargbit. Det var ju svintråkigt. Sen var ju de 15 000 jättevälkomna, men det gav ju inte mig ett skit, om man säger så, utan det är ju de som ville vara med och hitta på kring matcher eller en nätverksträff liksom, förbjuder
några företag. Har du något exempel?
Nej, men alltså vi börjar jobba med, kan till exempel ta ett företag som Finnveden Cellkraft, som jag fick med. Dels så jobbar de med våra herrlag med mental träning. Kim och Eskelins tjej sambo jobbar där. Men de vill ju ha ut mer av partnerskapet, och då hade vi en nätverksträff där de avslutade med att hålla en föreläsning som var riktad mot företagarna liksom, för att de ska kunna få marknadsföra sig själva och visa vad de jobbar med. Det slutade med att de hade ju, av de 30-40 personer som vi var där, så fick de ju bokningar efteråt liksom, så att det hade de tillbaka, de pengarna som de hade investerat hos oss då. Så att Sådana företag var ju roliga att jobba med. Och detta var bara ett exempel, men de som verkligen ville använda nätverket till att ja, skapa kontakter och i slutändan göra affärer.
Precis. För ungefär en månad sedan så slutade herr-VM i Finland. Hur såg du på VM?
Jag har tittat jättelite innebandy sedan jag slutade. Jag har tittat aldrig på tv. Det jag har sett har varit VM. Och jag var faktiskt i Prag 2018. Ja, då när Sverige förlorade. Just nu har man inte varit lika aktiv under vissa perioder med det sociala livet. Så att jag har faktiskt kollat både damfinal och herrfinal ihop med barna eller med familjen. För att nu har det blivit liksom innan var det jag som tittade, men då satt man och sappade lite här och där. Men vi tittar på båda matcherna och alltså det finns ju den här hatkärleken Sverige-Finland. Alltså man tittar ju tillbaka sig själv och man vill ju inte förlora liksom. Ja. Även fast jag sitter i tv-soppa kan jag sitta där och rycka liksom, eller gör si eller gör så liksom. Och det var häftiga, två häftiga finaler, både herr- och damfinalen. Och som tur var så står ju Sverige som vinnare i båda också.
Ja, men vad känner du då nu när du är lite så här passiv åskådare? Alltså när du konsumerar de här två finalmatcherna, som rätt många andra gör också, att man inte slötittar, men man tittar på de här. Vad är din känsla om innebandy och allt? Vad känner du?
Nej, men alltså om vi pratar herrfinalen, så var jag ju med när vi torskade i Hartwall. Och jag vet ju precis hur det är att spela där. Och vi blev ju där och då. Våran final kändes lite som svenskarna var i gruppspelet. Den såg jag också förresten. Mm. Där i min mening, jag tyckte att finnarna var klart mycket bättre. De säger, jag har inte så mycket att sätta emot. Den känslan var det när vi spelade 2010-finalen. Dels hade vi en galen arena mot oss. Vi blev uppkäkade av finnarnas fysiska spel. Och domarna tillät allting. Och vi klarade inte av det. Och jag känner någonstans att finalen här, alltså det, för mig, ja, det går ju fortare och allting, men för mig är det, alltså det är ju som när man själv spelar. Sen som sagt att det går fortare, men det är ju inte så att innebandyn har revolutionerat, så det är liksom det är nya spelsystem hit och dit, utan det är, man är uppe och spelar lite styrspel och ibland hamnar man på halva plan och i slutändan är det de som försvarar bäst som vinner liksom. Och det handlar om att vinna matcherna. Sen om det blir 8-2 eller 4-3, det är skitsamma.
Men har du dåligt samvete att du inte tittar mer? Eller det, jag tänker det blir en fråga i två delar då. Mm. Har du dåligt samvete och vad är det som innebandyn skulle kunna göra ännu bättre för att en sån som du, som du borde ju vara mer intresserad?
Ja, i mitt fall så tror jag helt enkelt att jag har levt innebandy så jävla länge och sen jobbat med det, så att jag behövde bara bryta. Jag pratade med Kim Eskelin som har haft en lång karriär och sen varit sportchef, och han låg ju på mig många gånger under sin sportchefsroll att få in mig som tränare, men jag sa att nej, dels har jag jobb som gör att jag kan liksom inte lägga så mycket tid, och ska jag göra det så måste jag vara heltid, och nu har jag valt en annan karriär så att säga. Och det är klart att det hörde jag ju på han att han muttrade och fattade inte varför inte jag ville. Men det tog han en vecka, så fattade han ju min position när han väl bröt så att säga. Mm. Att det, ibland behöver man, har man levt det i smeten och framförallt när man har jobbat med det efteråt. Mm. Så jag är nöjd liksom. Nu är det barnas innebandy och så går vi och kollar på lite seniormatcher, våra A-lag, när vi kan. Mer än så, jag sitter aldrig och tittar på en match på webb-tv eller på tv för den delen. Då så kollar jag hellre på Aston Villa mot Leeds, som jag inte bryr mig om för 5 öre, men
ja,
då gör jag hellre det, för att det, jag är liksom en fotbollsgubbe egentligen, och där jag har inte riktigt fått tillbaka suget på den biten än liksom.
Nej, precis. Ja, det Det är intressant faktiskt hur man känner när man har varit. Samtidigt är ju det din hemmaplan. Innebandy är väl kanske det du kan bäst, håller på att säga. Men...
Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men det kan jag känna nu när man är ungdomsledare. Att jag hade ju hellre inte varit en välkänd innebandyspelare. Utan jag hade hellre velat varit, om man säger, en nobody. Om man säger så, för att folk vet ju vem jag är och drar ju förutfattningar jag menar efter det, och jag hade gärna bara velat vara där som vem som helst och få ungdomsledare liksom och försöka hjälpa tjejerna att det blir så bra som möjligt. Men nu är det ju inte så, det vet jag ju, men jag gillar läget. Men jag trivs ju nu när det kommer upp, alltså när tiden går så att säga, och ungdomarna inte vet vem jag är. Jag har absolut inga bekymmer med det, utan jag tycker nästan det är skönt att man har varit så mycket i fokus liksom genom åren, så att jag tycker det är skönt. Och därav min arbetssituation idag, att jag självklart vet vissa vilka man är och vad man har gjort, men pratas inte innebandy, utan det pratas idrott så är det fotboll, och det gör jag jättegärna även om jag håller på Manchester United, så man får ju oftast bara försvara sig nu för tiden. Men jag tycker det är skönt att ha tagit, alltså jag var ett steg tillbaka.
Ja, absolut. Nej, men jag känner väl att vi börjar bli klara här. Man kan gå in och älta alla dina mål och alla dina titlar. Jag menar, du blev vald till världens bästa spelare 2008 var det väl, och ja. Du har blivit årets spelare i Sverige, och du har fått titeln årets forward och sånt här. Hur tänker du på din karriär?
Nej, men alltså jag är ju otroligt tacksam för vad jag har fått vara med och uppleva. Alltså, jag är ju inte suttit här och pratat med dig om det inte har varit på grund av innebandy liksom. Men hela mitt liv idag har ju tagit mig, alltså innebandy har ju tagit mig dit det är idag. Alltså jag nu sitter här på ungarnas rum, en av dotterns rum, den här snygga posten här liksom. Har familj och fru och två barn som tycker innebandy är roligt och ja, men allt, det är ju min karriär som har tagit mig hit så att säga. Och sen som vi var inne på tidigare, alla lagkamrater man lärt känna och de minnena man har med dem liksom, det är ju häftigt. Och sen att man nu då, när man har varit borta från det i 8 år, ändå kan se tillbaka till varje gång det utses världens bästa spelare, som var nu nyligen, så står man ju med där på en lista, och det är ju klart att det är ju ganska, det är ju jävligt fräckt, så är det ju. Det går inte att sticka under stolen. Och nu när Galante Karlström har gjort det här omöjliga målrekordet liksom, ja, det var någon lista som var framme, och där låg jag ju trea plötsligt. Ja, det är ju kul att något kan stå sen. Ja, men det var ju en era eller tid då, nu en helt annan tid. Och det finns ju andra förutsättningar för att göra rekord och sånt nu, men jag får ju skicka ett grattis till Galante, det är ju helt magiskt. Jag som då ändå har gjort ganska många mål är ju hästlängder ifrån liksom. Så att ja, det är häftigt. Ja, men summa summarum, jag är ju, alltså det är klart att man är jävligt tacksam, stolt över det som man har fått vara med och uppleva.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.